Hej och välkommen till Välmåendepodden. Jag heter Julia.
Och jag heter Kim.
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Sara Hammarkrant som har skrivit en väldigt fin artikel om oss och vårt arbete i tidningen Hälsa.
Så det är bara att traska in till närmaste pressbyrån och köpa tidningen så får du två uppslag om vårt arbete när det gäller välmående. Och där nämner vi också Wake Me Up. Vi ska återkomma i kommande avsnitt till det och vårt arbete med ungdomar och välmående. Men vi har pratat om resiliens och vi ska fortsätta idag. Och resiliens, vad handlar det om egentligen? Man brukar säga så här att det handlar om förmågan att stå emot och återhämta sig från påfrestningar samt att använda lärdomarna för att utvecklas och växa.
Mm. Och vi alla har ju olika nivåer av resiliens och det kan också påverkas med livets gång. Ibland känner man sig starkare, ibland svagare. Men vad är det som gör egentligen att vissa människor har väldigt svårt att hantera motgångar medan andra bara kör på och verkar inte ha några problem alls trots motgångar i livet?
Jag tror att det kan vara tre olika områden där. Jag refererar till Sunna Lyubomirskis forskning om lycka, vilket vi ska återkomma till i senare avsnitt. Men hon brukar ju nämna tre olika områden som påverkar vår upplevelse av lycka. Och det är nog också vår förmåga till resiliens. Det första handlar om genetik. Vi har ärvt i vår DNA-arvsmassa då ifrån föräldrarna och mor- och farföräldrarna och så vidare en viss förmåga att klara av svåra situationer och vissa har tendens att lägga sig rätt så snart och andra har tendens till att kasta sig upp på banan igen väldigt snabbt. Det andra handlar om omgivningen och de upplevelserna som jag haft, vår barndom, uppväxt, geografiskt plats och så vidare där vi har befunnit oss, kulturen och så vidare. Och det tredje handlar om vår egen reaktion, hur vi reagerar inför och under dem och efter också de situationer som uppstår.
Mm. Och det här gör ju att vi kan koppla ihop resiliens till händelser som på något sätt skapar stress hos oss. Så oftast när man pratar om resiliens utgår man mycket från forskningen inom stress. Och idag så är det ju väldigt vanligt att man pratar om att man ska minimera stressen så mycket som möjligt. Men om du lever ett liv utan stress, då lever du faktiskt inte. Utan det är faktiskt omöjligt att uppnå den här nivån av att man är helt lugn och aldrig upplever stress. Utan stress är faktiskt en faktor för att vi ska kunna leva som människa. Och det här med stress då, det kan man ju dela in i den här kortvariga stressen och den långvariga stressen. Och den här kortvariga och milda stressen som man kan uppleva, det kan också vara en akut situation som händer att du behöver mobiliseras för att kunna hantera situationen. Den här stressen kan faktiskt enligt Mats Lekander på Stockholms universitet ändå stimulera vårt immunsystem så att det kan till och med vara hälsosamt. Men det är den långvariga stressen, du vet när man fastnar i negativa upplevelser och tankar och det är så mycket som pockar på en som kan bli då farlig i längden.
Och det finns nog anledning att återkomma i ett antal avsnitt exakt i ämnet stress som är väldigt intressant. Och det är vår reaktion på vad som händer som är väldigt intressant. Jag älskar en berättelse om fyra affärsmänniskor som skulle ut på affärsresa, vilket jag har berättat så många gånger. Det var fyra kollegor som skulle iväg på affärsresa. När de hade landat så hade de lite bråttom, hade ont om tid, så när de hade plockat upp sina väskor ifrån bandet så kastade de sig in till biluthyrningsfirman, till desken där, och så skulle ta ut sin hyrbil, vilket de hade bokat. Det visade sig att damen på andra sidan desken svarade när hon hade tittat i skärmen då att jag hittar ingen bokning tyvärr. Det finns ju ingen bokning. Det finns ingenting där. Första utav kollegorna uppmanade henne att titta en gång till. Kolla, det måste ju finnas där. Jag är alldeles säker på att det har gjorts en bokning ifrån vårat företag. Du måste ju titta en gång till. Den andra, han började skälla på henne, den här personen, och sa och berättade: vi kommer aldrig att anlita er. Vi måste säga upp vårt kontrakt. Det här är helt katastrof. Det är värdelöst. Vi har bråttom. Vi ska till en viktig konferens och nu kan vi inte få hyrbil. Vi kommer aldrig att det är värdelöst. Ni är hopplösa. Och den tredje kollegan bara kommenterade och konstaterade: typiskt mig. Det händer alltid mig. Alltid när jag är inne i en sån här situation så händer något sån här tokigt. Och då fortsatte den första och begärde att hon skulle kolla en gång till. Du har nog säkert inte hittat vår bokning, det måste finnas där. Och nummer två fortsatte att skälla: det är värdelöst, jag ska komma ihåg det här, jag ska berätta för alla att ni kan inte leverera. Och den tredje bara suckade och sa: ja, det är värdelöst, typiskt, det brukar hända mig. Och då kom den fjärde kollegan, viftade med bilnycklarna och sa: kom igen, bilen står utanför, vi har ju bråttom. Vi åker. Och de andra kollegorna frågade: va? Vad har du gjort? Vad har hänt? Nej, men jag hoppade över till nästa biluthyrningsfirma och de hade faktiskt en bättre bil och det var billigare och den står utanför, så kom igen. Då är min fråga: vem är du av dessa kollegorna? Är du den som inte accepterar det som har hänt i ditt liv och de omständigheterna som finns där? Är du den som bara skäller och skyller på omgivningen och de andra? Eller är du den som bara tycker synd om dig bara för att du har hamnat i en situation? Eller är du den fjärde kollegan som försöker hitta lösningar och acceptera situationen som är som den är, men jag ska hitta en lösning?
Mm. Det här handlar ju om vår egentligen attityd och inställning till livet och de motgångar som vi möter. Och det som är intressant är att man har sett i forskning att man kan ju faktiskt se på resilienta individer och individer som har låg resiliens hur de ser på utmaningar eller egentligen motgångar. För det är nämligen så att de som möter motgångar i livet och säger att jo, men det här är en utmaning för mig. De kickar igång en kortvarig stress när de möter den här motgången. Men de som ser den här motgången som ett hot, att nu är vi i en situation här då jag antingen är passiv, inte kan göra någonting eller blir jättearg, de kickar igång det här långvariga stresssystemet som även utlöser kortisol i kroppen, vilket kan vara farligt i det långa loppet. Så att din resiliens, den har liksom en påverkan på ditt känsloliv och din livstillfredsställelse också. Så hur kan vi då arbeta med den här attityden till motgångar som vi möter? Och då är det inom bland annat, vi pratade i förra avsnittet om den amerikanska armén. De har ju program för att man ska utveckla resiliens, att deras soldater ska kunna bygga upp sina mentala muskler. Och då har de en övning som de behöver träna på, de här soldaterna. Och den övningen kallas för ABCDE. Och jag ska försöka förklara den här på ett enkelt sätt. Och A1, det står för adversity på engelska. På svenska översätter vi det till motgång. Du är med om någonting. Till exempel, du har en vän som ni har bokat en middag på kvällen. Och sen hör vännen av sig att, vet du vad, jag behöver boka av våra middag för jag ska träffa en annan vän istället. Då är frågan, då kommer vi från A till B. Belief, alltså dina tankar och teorier om den här motgången. Väljer min vän bort mig nu? Vad är det egentligen som har hänt här? Kommer inte vi vara vänner längre? Varför går den här vännen till någon annan helt plötsligt? Och vi har ju bokat den här middagen hur länge, sen långt tillbaka. Och då tar man det till nästa steg som är C1 och det står för consequences. Alltså den här konsekvensen, och då tänker man främst på den emotionella konsekvensen. Hur mår du när du får de här tankarna? Du blir ledsen, du blir orolig, tänker att nu kanske min vänskap har tagit slut här. Men då kommer vi till D1 som på engelska står för disputation. Det handlar om att du ska argumentera mot dina irrationella tankar i den här situationen. För egentligen, varför har din vän valt bort dig? Du vet faktiskt rent rationellt att din vän skulle inte välja bort dig utan en god anledning. Kanske att den här vännen har en annan vän som just nu går igenom någonting väldigt tufft. Och då är det kanske inte så konstigt att den här vännen prioriterar den personen först och främst. För att du har det ju faktiskt ganska bra i livet just nu. Så att du börjar ifrågasätta, vad är det egentligen för första tankar som dyker upp hos mig? Och vad är det egentligen som händer här? Och det i sin tur då leder till E1 som är emotionellt stadie. Alltså nya rationella tankar som faktiskt skapar någonting, en annan känsla hos dig. Att helt plötsligt så känner du att ja, men det finns förmodligen en god förklaring till det här som händer. Jag behöver inte spendera kvällen nu och vara orolig för att min vän inte vill vara med mig längre. Utan jag känner den här vännen och tillsammans så har vi en god vänskap. Så att vi tar ett samtal imorgon och så kommer hon förmodligen berätta varför hon valde bort våra middag.
Och det är många av våra negativa upplevelser är ju kopplat till relationer, och vi tolkar andras intentioner och deras tankar bakom deras gärningar, och det kan bli helt fel rätt ofta. Jag brukar ju säga så här att när vi inte vet en storyn som någon annan agerar ifrån, så kan man hitta på en egen story. Och det blir en lite enklare story, berätta att nu har han eller hon dålig dag, eller det beror på att hon eller han har blivit mobbad och därför så agerar hon eller han på ett negativt, aggressivt sätt utåt. Eller man kan hitta på hur många stories som helst för att hjälpa sin egen hjärna att slappna av, att saker och ting kanske är inte så dåliga som de är. Men det finns ju också saker som har hänt, och liksom, och det kan handla om sjukdom, det kan handla om död, det kan handla om olyckor, och det kan handla om andra saker som vi kan konstatera, så här är det. Och rätt ofta hjälper det oss när vi skapar för det första acceptans. Nu är situationen som den är, och rätt ofta kan man ju se liksom att den är inte värre än den är, det är som den är. Och om man samtidigt hittar någonting att uppskatta under den tiden, antingen att vad bra det är att jag har vänner eller jag har några som kan stötta mig, hjälpa mig i den här situationen, så höjer man sin nivå av välmående.
Mm. Och där vill jag också poängtera att det här med att ifrågasätta sina irrationella tankar, och det i sin tur då kan hjälpa en att få ett nytt känslostadie. Det här går ju faktiskt att koppla an till forskningen på hjärnan, att när vi upplever oro och rädsla, då är det delen i hjärnan som heter amygdala som verkligen lever loppet, så att säga, i hjärnan, som aktiveras till 100%. Men när vi tränar på att ifrågasätta den här känslomässiga reaktionen, då arbetar vi med vår frontallob. Och frontalloben, när man stärker den, då kan den lugna ner våran amygdala. Så att det här är inte bara psykiskt, utan man kan se den här aktiviteten i hjärnan, vilket är väldigt häftigt.
Och man kan stärka sin resiliens genom att öva och träna även då de svåra sakerna eller de utmaningar eller mål man har dagligen i livet. Och det finns ju då, Gabrielle Oettinger har ju forskat i någonting som kallas för WOOP, eller det är förkortningen WOOP, står det för Wish, Outcome, Obstacle och Plan. Och hon, i hennes forskning har hon kommit fram till att vi kan träna vårt sätt att nå våra mål genom att först fokusera på vad är det vi önskar, vilka resultat vi ska ha under dagen. Och det andra, vad finns det för resultat? Vad är det för resultat utav detta? Hur kommer jag må, eller vad kommer jag få, eller vad kommer jag åstadkomma? Och det tredje, därefter tänker man, vilka svårigheter eller vilka problem kommer jag möta eventuellt? Människor kan säga nej, eller saker och ting går inte min väg och så vidare. Och planera i förväg då, det fjärde nivån då. Att planera, okej, hur ska jag agera så? Hur ska jag tänka då? Eller hur ska jag förhålla mig till den situationen? Och det hjälper oss att stärka vår resiliens.
Mm. Och en annan sak som hjälper oss att stärka vår resiliens, det är bland annat det här med att hjälpa andra människor. För det är någonting som man har sett då i forskning när man har forskat på människor som varit med om naturkatastrofer till exempel. Alltså upplevelser som på något sätt har varit livshotande. Och många har ju upplevt traumatiska upplevelser på grund av till exempel en naturkatastrof. Och då har man sett att de människorna som direkt efter den här hemska upplevelsen bestämmer sig för att nu ska jag hjälpa andra som också har råkat ut för det jag varit med om. De har faktiskt klarat sig mycket bättre utifrån det här traumat då, att de upplever inte den här PTSD:n som vi pratade om i förra programmet. Att de har utvecklat sin resiliens och hittar den här meningsfullheten kopplat till andra människor. Och det tar ju oss faktiskt in på våran övning den här veckan.
Vi brukar alltid avsluta våra program med att ge övningar, och jag vill påminna dig om första avsnittets övning, vad gick bra och varför. Fortsätt med den. Det ska pågå ett antal veckor framåt för att höja din nivå av lycka och känsla av lycka. Här kommer, och så hade vi förra avsnittet också en andningsövning. Men här kommer en ny övning som är väldigt intressant, som också påverkar din förmåga till resiliens. Välj en dag då du ska absolut fokusera på att hjälpa andra människor. Och minst tre olika situationer där du hjälper någon. Antingen öppna dörren eller säga några goda saker, skicka något trevligt sms eller uppmuntra någon och säga några goda ord till någon. Du bestämmer dig själv och planera inte i förväg vad du ska göra, utan ha ögonen och öronen öppna, och så fort tillfället ges så ska du hjälpa den personen. Och så ska du få känna efteråt när dagen är slut hur det kändes. Minst tre olika personer som du vill som du ska hjälpa.
Mm. Och med det så vill vi tacka så mycket för idag. Och kom ihåg nu att vi pratat om det här med att din attityd till svåra upplevelser, din planering för att faktiskt kunna hantera hinder, och att dina tankar påverkar ditt känslomässiga stadie.
Och i nästa avsnitt så kommer vi att träffa psykologen Stefan Söderfjell och prata om en liten bok om mental styrka som han har skrivit och gått ut med. Ja, det ska bli väldigt intressant. Missa inte oss och rekommendera oss in i den poddformen som du lyssnar på, och berätta för dina vänner och grannar om vår podd.
Tack så mycket för idag, och vi ser fram emot att träffa dig igen i nästa avsnitt.